sa förra gången att detta syndafall inte innebar att att Guds avbild i människan helt förintades. Men den blev gravt degraderad. Och den miste mycket av sin kapacitet att förhärliga Gud, vilket var Guds höga syfte, att människan i sitt känsloliv skulle lära sig älska Gud mer, att hon i sitt förståndsliv skulle lära sig förstå Gud mer och med sitt viljeliv vara honom underordnad och erkänna honom så som konung och skapare. När vi kommer in i Nya testamentet får vi en ganska noggrann beskrivning av vad som hände med människans personlighet. Paulus talar om att förståndslivet, när människan menade sig vara vis, hon blev en dåre i Guds ögon. Och med sin vishet inte längre kunde lära känna Gud. Det står istället att de otrogna sinnen har denna tidsålders Gud så förblindat att de inte kan se ljuset som utgår ifrån evangelium. Deras sinne vänt till det som hör jorden till. Upplåst är människan genom sitt kötsliga sinne, menar sig veta allt, förtröstar på sitt eget förnuft och tror sig där ha lösningen på alla problem och förhäver sig till och med över en allvetande, allsmäktig Gud och till och med lägger moraliska frågetecken bakom den guden i det hon påskiner att det är han som rår för att det ser ut som det gör på jorden idag. Om falska lärare står det att de är fördärvade i sitt sinne och har tappat bort sanningen. Tappat bort sanningen. Och i Titus brev så står det om de otrogna att för dem är ingenting rent. Utan både förstånd och samvete är orenade. Köttets sinne är död, säger Paulus. Köttets sinne är fiendeskap emot Gud. Eftersom det inte är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det. Människan har fått ett sinne som inte vill underordna sig Guds lag. Och om det skulle vilja inte kunde. Så fördärvad har syndafallet gjort människan. Men även känslolivet har fördärvats ifrån sin ursprungliga mening. Det har blivit förvrängt. Och för att uttrycka det här på ett mycket tydligt sätt så talar Romarbrevet om sexuell perversion. Där människan har förvrängt Guds syfte med äktenskapet. Så att människan i egenskap av man och kvinna, återspeglande Guds avbild, skulle höra ihop med varandra. Istället söker tillfredsställelse man med man och kvinna med kvinna. Det är en tecken på att någonting har gått snett i människosläktet. Och Paulus uttrycker det också att i de yttersta tiderna särskilt människan ska ge uttryck för att älska vällust för en Gud. Mer angelägen om att tillfredsställa sig själv än om att behaga den Gud som har skapat henne. Kärleken har blivit inåtvänd istället för Guds tillvänd. Viljelivet allt sedan valets jordet i Edens lustgård har blivit också det dött i relation till Gud så att människan inte av naturen frågar som första fråga, Gud, vad vill du i den här situationen? Vad vill du med mitt liv? Hur kan jag behaga dig? Utan istället så står det om människan att hon valde och har allt sedan dess valt att gå sin egen väg. Och vi gick alla vilse så som får, för var och en av oss ville vandra sin egen väg. Jag undrar om vi är beredda att verkligen ta Bibelns definition av människans tillstånd i synd. Får jag läsa några verser ifrån Romarbrevet 3. Där Gud innesluter oss alla under synd och sätter oss i samma hopplösa båt. Romarbrevet 3:10. Ingen rättfärdig finnes, inte en enda. Ingen förståndig finnes, ingen finnes som söker Gud. Nej, alla har vad de avvikit. Allesammans har de blivit odugliga. Ingen finns som gör vad gott är. Det finns inte en enda. Det vänder sig lite grann inom det, va? Det här kan väl ändå inte få vara sant. Så dåliga är vi väl i alla fall inte. Men i Guds ögon är vår egen rättfärdighet som en fläck att kläda. Inte en enda håller provet. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor brukade till svek. Gud börjar alltid där. Finns det någon rättfärdig man ibland er? Låt oss se. Låt oss börja med tungan, säger han. Om någon förstår att styra den här lilla lemmen innanför tänderna, så är han fullkomlig. Och du vet hur svårt det är att styra tungan. Och ändå är det den som liksom rodret styr ett helt skepp. Och liksom gnistan kan antända en hel skog. Huggormsgifter inom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. Fridens väg känner de icke. Guds fruktan är icke för deras ögon. Nej, allesammans har de syndat. Och är i avsaknad av härligheten från Gud. Det är människosläktets tragiska villkor och situation. Och Bibeln sticker inte under stolen med sanningen. Den försöker inte försköna och putsa upp människan. Och blanka till henne lite grann. Efter det hon har fallit. Utan den beskriver människan sådan den är. Och den beskriver människorna i Bibeln sådana de är. Och försöker inte göra dem till helgon. Utan beskriver den på ett sådant sätt att du och jag känner igen oss. Det är sant om oss. Vi kan inte förneka det. Och vi hinner nu inte mer än in i fjärde kapitlet förrän vi ser de tragiska konsekvenserna av syndafallet. Och hur det tydligen har satt sitt gift i den mänskliga naturen. Människan har kommit in under Satans kontroll. Och han kan ganska obehindrat verka det. Arbeta genom hennes fallna natur. Vi var förut allesammans döda, säger Paulus. Genom våra missgärningar och synder. I det vi följde försten över luftens härsmakt. När vi vandrade i vårt kötts begärelse. Det var alltså harmoni mellan att följa Satan och att följa sitt kött. Det var ingen konflikt. Han behöver bara appellera till vår gamla natur och vi är redo att följa honom. Människan är alltså inte längre i stånd av egen kraft, inte av födsel och ohejdad vana, att följa Gud. Hon är behärskad av syndagiftet, av egoismen, av den natur som ständigt lägger hinder i vägen för henne om hon skulle vilja försöka bättra sig själv. Men redan i Edens lustgård framskymtar dock lösningen på detta problem. Jag ska sätta fiendeskap, du orm, du satan, mellan din säd och kvinnans säd. Och kvinnans säd ska söndertrampa ditt huvud om du också ska stinga den i hälen. Men din makt ska krossas av en av kvinna född i historien. Och så är Bibelns historia ingenting annat egentligen än uppföljningen utav det som är bärare i fysisk bemärkelse av just denna utlovade säd som en gång ska söndertrampa ormens huvud. Du ser, Adam syndade inte bara i egenskap av den mänskliga rasens fader, så att vi i vår natur har fått synden i arm. För det är sant, det har vi. Han syndade också som den mänskliga rasens representant. Och det vill vi inte gärna tro, men så säger Guds ord. Genom en enda människa har synden kommit in i världen. Och genom synden döden. Och så har döden kommit över alla människor eftersom vi alla har syndat. Därför alltså har också syndens konsekvenser går igen i våra liv. Så att vi delar lika som Adams skuld. Hade vi varit i lustgården, så att säga, hade vi gjort likadant. Och om det är sant att inte vi vore skyldiga, så skulle vi heller inte behöva uppbära syndafallets konsekvenser. Men Gud låter lika som Adam stå där som en representant för hela människosläktet. Men Gud var det lov. Läs Romarbrevet 5 ska du få se. Han låter också Kristus stå där som en frigörande representant för hela människosläktet. Fastän du och jag inte var med på korset. Så får vi till godo räkna oss för tjänsterna av vad han har gjort. Och bli en ny skapelse under den andra Adam. Alla döms skyldiga i Adam. Men alla förklaras frälsningsbara i Kristus. Där synden överflödade, eller överflödade nåden ännu mycket mer. I Kristus finns det mer nåd än det finns synd och skuld i Adam. I Kristus har vi en högre ställning än ens Adam hade före syndafallet. Så stor är nåden, så stor har Gud verkat när han krossade ormens huvud. Så det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus. De har inte bara blivit förlåtna all synd och skuld. De har dessutom blivit iklädda Kristi egen rättfärdighet. Och det är en rättfärdighet som gäller himmelen igenom. Mina vänner, vi vore oärliga om vi förnekade syndens verklighet i världen, i våra enskilda liv. Vi känner den allt för väl. Men människans natur är lika som Adam och Eva och lika som Kain som vi snart ska se på, att gömma sig och försöka urskulda sig och förneka och försöka framställa sig själv i en bättre dager än som verkligen är sant. Och det är ett symptom, bara det, på vår fallna natur. Vi är fega. Människosläktet bär på en sjukdom som ingen filosofi eller ideologi kan lösa. Ingen politisk ideologi kan skapa rättvisa, fred på jorden. Den har den mänskliga naturen emot sig. Och Jesus säger det klart, att vad som går ut ur människan, det är det som orenar henne. Det börjar i sinnet. Det börjar med de onda tankarna. Mord börjar alltid med hat i tanken. Det är inte det overta beteendet som egentligen är det utslagsgivande, utan det är den onda naturen, kapaciteten att göra det onda. Och den kapaciteten, den bär vi alla på. Vi har ingenting att berömma oss av när vi ser på vår mänskliga historia. Det har inte blivit bättre sedan det första brodermordet. Det verkar som om vårt århundrade är mer blodbefläckat än något annat århundrade i historien. Vad har hänt med oss? Religionshistorien vittnar också om att synden är universell. Det vill säga, människan känner sin synd och skuld var hon än finns på denna jord. Den finns i det mänskliga medvetandet. Denna anklagelse som har drivit människor att bygga altare, att offra blodiga offer, att späka sina kroppar, att bedja böner natt och dag, att göra pilgrimsresor, att fasta, att göra vad som helst för att bli kvitt anklagelse, för att bli kvitt skuld. I synd är jag född, och i synd har min moder avlat mig. David inser att han bär sin syndiga natur med sig i arv. Det var därför han begick äktenskapsbrott. Det var därför han lät döda genom en mordkomplott Urias Batsebas man. Innan vi erkänner detta och inser detta, så inser vi inte nödvändigheten och det djupa behovet som vi har utav frälsaren. Han av kvinna född som har kommit för att krossa ormens huvud och övervinna. Och till och med inte bara ta på sig syndens konsekvenser, utan också nagla fast syndens makt på korset. Det är två segrar i en smäll, så att säga. Han har dött för våra synder, ja. Men han har också dött för synden. Inte bara för synderna, utan för synden som makt och princip. Syndens makt är korsfäst. Min gamla natur är korsfäst. Vet ni inte, alla ni som har blivit döpta till Kristus, att ni har korsfäst er gamla människa med honom, så att inte syndakroppen längre ska behöva leva och ha herraväldet i era dödliga kroppar. Det är en tvåfaldig seger som han vann en gång i historien, när han kom för att krossa syndens makt. Så följer då Bibeln upp den intressanta historien om den utlovade säden. Man är utdrivna ur lustgården, skilsmässan är ett faktum, men Gud har uppenbarat en väg då människan ändå ska kunna leva i gemenskap med Gud. Offer kan bringas, synd kan sonas. Och Gud, likasom tillkännagav detta genast när han klädde Adam och Eva i skinnkläder. Ett oskyldigt liv måste ges för att deras skuld, så att säga, skulle övertäckas i symbolisk bemärkelse. I kapitel 4 har vi alltså inte hunnit längre än till den andra generationen människor, levande tillsammans med den första, eftersom man levde mycket länge. Redan här gör sig syndens verklighet märkbart på ett mycket smärtsamt och tragiskt sätt. Det första brödramordet i historien skedde alldeles utanför Eden. Och vi har som människosläkte sedan den dagen kunnat inregistrera många liknande våldshandlingar. Och det har tilltagit i intensitet och i frekvens. Kapitel 3 har alltså givit oss syndens ursprung i människosläktet. Nu ser vi hur individuell synd tar sig uttryck i den mänskliga gemenskapen och familjen. Här har vi den första födseln. Eva blev havande och födde Kain. Här har vi den första lilla familjen. Men här har vi också det första mordet. Här har vi det första martyriet. Här har vi den första konflikten mellan kvinnans säd och ormens säd. Adam och Eva födde många barn. Vi läser det senare. Enligt en gammal tradition lärde jag haft 33 söner och 23 döttrar. De hade lång tid på sig att få barn på och var livskraftiga mer än vi. Så det kanske inte är någon omöjlighet. De två första sönerna, Abel och Kain. Och Abel och Kain bär fram ett offer för Gud, för att tillbedja Gud. Abel bär fram utav, eftersom han var fåraherde, tog utav sin jord det förstfödda, ett litet lamm. Men Kain arbetade hårt med att så och skörda och tog kärven utav åkerns arbete och frambar till Gud det som var produkten av hans egna gärningar. Och Gud såg till Abels offer, men till Kains offer såg inte Gud. Och vi kanske tycker när vi läser det här, men det var väl ändå orättvist. Kain hade ju jobbat verkligen för sitt offer. Men du ser, Guds attityd gentemot offren och offrarna förutsätter en tidigare uppenbarelse, en kunskap hos Kain och Abel om vilka sorts, eller vilken sorts offer man skulle frambära till Gud, vilket sorts offer som skulle kunna behaga Gud. Att vägen till gemenskap och försoning måste gå genom att liv gavs, eftersom syndens lön var döden, måste död upplevas för att gemenskap ska kunna återupprättas. Och det är nåd, det är bara nåd. Det går inte att komma med egna meriter, Kain. Hur mycket du än har jobbat med åkerns arbete och förtjänst, så går det inte att komma på den vägen. Och Gud kunde inte se till Kains offer. Och det visste egentligen Kain. För uppenbarelse förutsättes här för att Gud skulle kunna låta den vara ansvariga för de offer som de frambar. Det står också i Hebreerbrevet 11 att det var genom tro som Abel bar fram sitt offer. Han visste att det har ingen förtjänst i det här. Lammet har själv växt till. Det är inte jag som har givit det liv. Jag har ingen del i lammets förtjänst, så att säga. Det ger sitt liv för min skull. Men Kain kunde komma och berömma sig. Nu ska Gud få se vad jag har jobbat hårt här. Och jag ska ge honom det som är produkten av mitt arbete. Men det var inget försoningsoffer i Kains offer. Och det var ingen tro i Kains sätt att offra. För tro är lydnad är ett uttryck för tro. Och Abel lydde Gud. Han lydde Guds uppenbarelse. Och han frambar en trosgåva till Gud. Men Kain lydde inte det sätt som Gud hade sagt att man skulle offra på. Och Gud kunde inte se till Kains offergåva. Och Kain blir vred. Och bara detta avslöjar att Kains gudsfruktan egentligen var ganska ytlig och formell. Det var en ritual som man ville gå igenom bara. Han borde ju egentligen ha blivit bedrövad. Men han blev arg. Och Gud måste tilltala honom och säga: Kain, varför är du så vred? Och varför är din blick så mörk? Om du har gått i sinnet, så ser du frimodigt uppåt. Men om du inte har gått i sinnet, då lurar synden vid din dörr. Till dig står hennes åtrå, men du bör faktiskt råda över henne. När Kain går där med sina mörka tankar, så är det lika som Gud kommer och varnar Kain. Du får inte vara i det sinnesstämningen, Kain. För då ligger lika som synden och lurar som ett vilddjur för att kasta sig över dig. Och du har faktiskt i ansvar att råda över synden. Du liknar synden vid ett vilddjur som vill få fatt om den stackars människan och få henne att utverka syndiga gärningar. Och människan är alltså disponibel för för detta vilddjur när de går omkring med bitterhet och ilska inom sig. Kain, se uppåt. Lämna dina mörka tankar. Råd över vilddjuret som ligger där och lurar, redo att kasta sig över dig. Men Kain lyssnar inte till Guds varning. Utan när de båda var ute på marken en dag, så överfaller Kain sin broder Abel och dräper honom och gömmer honom. Och nu, mina vänner, kommer historiens andra korsförhör. Det första var i Eden, mellan Gud och de första människorna. Nu är det dags för det andra, i den andra generationen. Kain, var är din bror Abel? Frågan kommer ruskigt obekvämt och irriterande. Var är Abel? Samma fega tendens som hade avslöjats i Adam och Eva tar sig nu uttryck i Kains liv. Men jag tycker nästan som att Kains svar är ännu mer tragiskt, ännu mer urskuldande. Han inte bara försöker hitta en urskuld som Adam och Eva hade gjort, utan här visar sig hårdheten ännu mer i det att han till och med förnekar vetskapen om vad Abel är. Och också avslöjar total bristande kärlek till sin bror. Jag vet inte vad han är. Ska jag ta vara på min bror? Vad frågar du mig om Abel för? Jag har väl inget ansvar för honom. Och du ser hur synden inte bara har klippt av kontakten uppåt och gjort människan till främling inför Gud, utan också förstört den mänskliga gemenskapen. Liksom Adam var beredd att kasta skulden på sin hustru Eva en gång, så avsäger sig nu Kain allt ansvar för sin bror. Och ändå, mina vänner, så är det här som Gud ger Kain chansen att bekänna och få sin synd uppklarad. Han ger honom faktiskt chansen. Men istället så förnekar Kain sin synd. Kain har förkastat Guds erbjudande om nåd. Och skilsmässa måste nu till. Den Gud som i skapelsens morgon hade uttalat välsignelse över de första människorna, han måste nu förbanna människan. Vers 11. Vad har du gjort, Kain? Jag hör hur din broders blod ropar till mig från jorden. Synd kan inte gömmas. Synd kan inte döljas för Gud. För honom ligger allt blottat och uppenbart. Vi må kunna ljuga för varandra och förneka sanningen rakt i ansiktet för varandra och försöka behålla masken och tycka att vi lyckas. Men för Gud, mina vänner, är vi totalt misslyckade i våra teaterförsök. Han ser rakt igenom. Han hör hur Abels blod ropar. Skulden är tung över Kain. Så var du förbannad och förvisad ifrån åkerjorden. Ostadig och flyktig skall du bliva på jorden. Och återigen så drivs människan bort ifrån Guds ansikte. Och Kain inser nu tyngden av denna skuld. Och han säger, den är för stor, den är större än jag kan bära den. Se, du driver mig bort ifrån åkerjorden. Jag måste gömma mig undan för ditt ansikte. Ostadig och flyktig skall jag bliva på jorden. Och vem som helst som möter mig ska vara redo att dräpa mig till hämnd för Abels död. Vi ser hur Kain plötsligt blir förtvivlad. Han uttrycker sin rädsla. Han uttrycker sin feghet. Gud i sin nåd försäkrar dock Kain om sitt beskydd. Enligt vers 15. Nej, jag ska sätta ett tecken till skydd för Kain, så att ingen som möter honom ska slå honom ihjäl. Vad nu detta innebar i detalj vet jag inte. Men Gud lovade att följa Kain med sitt beskydd. Men under hela sin levnad så blev han lika som ett varnande exempel för människosläktets tidiga generationer. Så fort man såg Kain så såg man en man som alltid var nervös. Som alltid var på färde någonstans. Som aldrig hade någon ro att stanna still. Kain var en flyktig människa, en orolig människa, ständigt på flykt. Varför? Han dödade sin bror. Han hatade sin bror. Han vill inte bekänna sin synd, inte ta emot Guds nåd. Därför finner han ingen ro någonstans på jorden. Det var tragiskt att se Kain. Kain drar österut. Han kände sin hustru, och hon blev havande och födde Hanok. Och han byggde en stad. Var fick han sin hustru ifrån? Gammal fråga. Så gammal så den har du väl hört svaret på många gånger. Han fick den från sin svärfar. Han måste ha gift sig antingen med en syster eller också med en brordotter, systerdotter eller någon annan släkting. För Bibeln är klar på den saken att vi har alla kommit ifrån en enda stamfader. Det fanns endast två människor till att börja med, enligt Bibeln. Så bekymra dig inte över den frågan. Det fanns kvinnor redan på den här tiden att gifta sig med, även om man nu råkade vara besläktade med varandra till att börja. Man drog österut. Och nu får vi lite grann utav Kains historia. I 19:e versen börjar versen med den lite negativa konjunktionen men. Lemek, den 7:e från Kain, Lemek tog sig två hustrur. Den ena heter Ada, den andra heter Silla. Två hustrur. Det är lika som det var ett avsteg från Guds väg. Det var inte vad Gud hade menat. Och här ser vi denna släkt att man inte är så angelägen om att följa vad Gud hade syftat med människan. Man tog sig för att idka boskapsskötsel. Man levde någon slags nomadliv. Det passade ju Kain speciellt att flytta från plats till plats. En del av släkten som följer lärde sig hantera musikinstrument. Harpa och pipa. Vi ser hur den tidiga kulturen börjar spira. Man börjar förstå sig på sång och musik. Man börjar kunna göra redskap och hantera metaller, både av koppar och järn, vilket stämmer överens med tidiga utgrävningar ifrån just Mesopotamien, där man så tidigt som 3500-talet, 4000 före Kristus, har hittat just kopparföremål. Men Lemek var en man som skröt hemma för sina hustrur. Om ni läser vers 23. Om någon tar mig, om någon står mig, då ska han få sjufalt igen. Då ska jag dräpa honom, om han också är gammal eller ung. Hämndlysten, hotfull och självsäker. Det är lika som någonting som kännetecknar denna släkt. Men Adam kände åter sin hustru, och hon födde en son och gav honom namnet Seth, som betyder ersättning. Ty, säger hon, Gud har beskärt mig en annan livsfrukt till ersättning för Abel, eftersom Kain dräpte honom. Nu börjar det intressant. Alltså, Bibeln slutar här att följa upp Kains historia. Det är för att Kains släkt och historia inte är så viktig när det gäller Guds plan genom tidsåldrarna. För Kains släkt är inte den släkt som är bärare av den utlovade säden. Istället så låter Gud denna släkt starta och gå vidare genom Seth. Ty Seth är en ersättare för Abel, som tydligen var den som först hade ansvaret. Men nu Seth får det istället. Och Seth blir bärare av löftena. Och Seth blir den som i fysisk bemärkelse bär den utlovade säden vidare i den mänskliga historien. Och därför så är Bibeln noggrann med att följa upp Seths släkttavla. Hela 5:e kapitlet ges åt detta. Det är noggrant uppföljt. För Bibeln är alltid intresserad att i första hand följa upp den släkt som var bärare av den utlovade säden. Det är därför Bibeln isolerar sin beskrivning i historien till just en liten släkt, till just ett litet folk, en liten stam, en liten familj, som så småningom vi ser fullkomnad i Betlehem, i Judas stamområde. Och Seth födde en son, och han gav honom namnet Enos. Och så står det i vers 26 en liten tjusig kommentar över denna släkt. Vid denna tid begynte man åkalla Herrens namn. Man begynte åkalla Herrens namn. Det betyder att man började söka Gud. Man började tillbedja och lova honom för den han är. Och tacka Gud. Det kännetecknade Seths släkt.
Det var en gudsfruktande släkt, till skillnad mot Kains släkt som var jordebunden, som visserligen utvecklade en kultur, byggde städer, skaffade vackra redskap och musikinstrument, men glömde bort honom som sången skulle ha handlat om.
Sets släkt åkallade Gud. Och femte kapitlet är en intressant beskrivning av de långlivade människorna i Sets släkt. Man undrar förstås, kan det verkligen vara sant att de kunde leva så länge? Och jag vill bara kommentera så här. Även under syndens förbannelse, som nu hade kommit in, så var dock människans vitalitet och livskraft fortfarande så stor, strax efter syndafallet, att förgängelseprocessen troligen inte kunde sätta såna snabba spår i henne. Det är en teori som jag har, utan att hon var livskraftig fortfarande. Och det antyder något om i vilken fin fysisk kondition Gud egentligen hade skapat människan, vilken vitalitet han hade givit henne, så att det tar flera hundra år innan hon verkligen bryts ner fysiskt. Den förkortade livslängden som vi ser efter syndafloden kan också vara ett uttryck för ett ytterligare straff ifrån Gud. När hon inte använde sitt liv på ett rätt sätt, så miste hon rätten att leva länge. Dessutom så vet vi att före syndafloden de klimatiska förhållandena på jorden var mycket gynnsamma. Och inte bara de klimatiska förhållandena, utan det står ju också i skapelsens morgon om ett fäste över jorden av vatten. Ett hölje, kanske av vattenånga, som förhindrade den kosmiska strålningen, den radioaktiva strålningen från rymden, att tränga in i jordatmosfären och påverka den mänskliga genstrukturen i negativ riktning. Vilket dock under syndafloden föll lika som ner över jorden och bidrog till vattenmängderna som då kom över jorden. Och efter syndafloden, bågen kan synas i skyn och den radioaktiva strålningen nå människokroppen. Dessutom tror jag att livsföringen före syndafloden var mycket sundare än vad vi någonsin är i närheten av idag. Det är klart att vet man om att man ska leva några hundra år, så har man tid att ta det lugnt. Man tog det säkerligen lugnt. Inga stoppljus fanns det. Det hördes inte. Man levde på frukt, grönsaker och av markens örter. Man åt inte kött. Vid arkeologiska utgrävningar så har man hittat en förteckning över sumeriska konungar, en av de tidiga civilisationerna som vi känner till. Sumerierna som levde på 4000-talet före Kristus och framåt. En konungaförteckning över deras regenter i södra Mesopotamien visar dock på hisnande siffror. Där hänger inte första Mosebok 5 med alls. Det står om 10 konungar, och den konung som regerade kortaste tiden regerade 18 600 år. Och den konung som regerade längsta tiden regerade 42 300 år. Och en sammanlagd regeringstid av 241 000 år någonting. Det är astronomiska siffror, och det är ju naturligtvis siffror som inte kan stämma. Det kan vara ett uttryck för att man har velat göra sina konungar till några slags gudar. Lägg märke till Sets släkt. Även här gör sig dock döden gång på gång kännbar. Adam blev 930 år, därefter dog han. Set blev 912 år, därefter dog han. Enos blev 905 år, därefter dog han. Och gång på gång läser vi om hur den ene efter den andra dör. Döden har satt sina tydliga spår i människosläktets tidiga historia. Ingen kommer undan. Men en man verkar komma undan. Enoch, eller Hanok, i vers 22, som var son eller far till Metusela. Han vandrade, står det, i umgängelse med Gud i 300 år. När han var 65 år så fick han en son. Och det verkar som att han blev så tacksam för den här sonen att han sedan den stunden levde i ständig tacksamhet och umgängelse med Gud. För det står att efter
det år han var 65 år så vandrade han i umgängelse med Gud i 300 år, så han blev 365 år. Det var efter den födseln tydligen som någonting hände med Hanok. Och det är en så tjusig beskrivning. Hanok vandrade i umgängelse med Gud. Liksom var Gud hans vän som han var ute och gick med. Vi kan inte ta det så bokstavligt naturligtvis. Men det betyder att han hade en intim, regelbunden kontakt med Gud. Gemenskap med Gud. Vänskap med Gud. Så genom sin tro så var Hanok ständigt medvetande om att den allsmäktige Guden är på min sida. Och den sortens medvetande gjorde Hanok så angelägen om att leva den Guden till behag som vandrade vid hans sida. Så Hebreerbrevet 11 säger, genom tro så behagade Hanok Gud och Gud tog honom hem så att man såg honom inte mer. Det verkar som att han liksom var ute och gick med Gud och sa, nej nu blir det så sent, nu är det lika bra att följa med mig hem. Så kom han inte hem. Hanoks liv behagade Gud. Och jag tror att här i Sätts släkt vi ser lika som en uppenbarelse konkret om att det finns ett evigt liv även för människan som är lagd under synden och döden. Gud ville genom Hanoks exempel markera att människan genom sin tro på Gud är odödlig. Och döden har ingen makt. Det är precis som Jesus säger, den som tror på mig ska leva om han än dör. Ja, den som lever och tror på mig ska aldrig dö. Ska aldrig dö. Det är precis som med Hanok alltså. Så är det med dig och mig. Vi ska aldrig dö. Ja, den här kroppen kanske måste ner i graven. Men det är ingen riktig död. Det är inte du och jag som dör. Den här kroppen som dör. Och det kan hända att han skulle kunna komma idag eller imorgon. Och vi inte skulle kunna hinna dö ens fysiskt. Och aldrig se död. Han genast förvandlas som Enoch här förvandlades och som Elia en gång förvandlades till härligheten direkt befordrad. Och det är så underbart detta, för vi ser att gemenskap med Gud är möjlig även efter syndafallet. Gemenskap med Gud är möjlig. Här måste jag sluta idag, och vi ska nästa söndag tala om syndaflod. Det blir spännande, det blir intressant, det kan jag lova, och det blir jobbigt att ta itu med. Trots att vi vet alltså att synden har kommit in och fördärvat så mycket, så är det församlingens förmån att få jubla i sanningen. Men Gud, ändå kan jag alltså ha gemenskap med dig. Ja visst, säger Gud. Den stund du kom till Kristus, den stund du gick in i arken, så stängde jag dörren och förklarade, det finns ingen fördömelse för dig. Du är rättfärdig, du är oskyldig. Du är passande för min gemenskap. Precis som Hanok har jag för avsikt att ta dig hem till mig. När som helst. När som helst. Du är väl beredd. Du är väl med på den vägen. Du känner väl Kristus som så totalt förvandlar din situation och gör det till en levande återspegling utav Guds härlighet igen. Det är Guds möjlighet här idag. Och just nu inbjuder vi dig att ta emot den gåvan. Frälsningen i Jesus Kristus.
Herre, vi tackar dig för det gamla. Vi tackar dig för den som levde i tidernas begynnelse och som kände dig, Gud, lovat vare ditt namn, samma gemenskap med dig som vi kan ha idag. Tack för Hanok som vandrade i gemenskap med dig i 300 år. Här lever vi några fattiga år, Herre, och ibland så klagar vi över att tiden går fort. Gode Gud, tack att vi får använda tiden att leva i gemenskap med dig. Hjälp oss att lugna ner oss, Herre. Hjälp oss att medvetande göra att du är i vår omedelbara närhet. Att Herren är nära, både i rumslig och tidsmässig bemärkelse. När som helst kan du vara här. Tack att vår lott är densamma som Hanoks. I ett ögonblick vid den sista basunens ljud ska vi förvandlas, Herre? Kanske idag. Vi lovar dig, Gud. Vi lovar dig för att vi får vara dina tillhörigheter i den tid i vilken vi lever. Amen.